Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Hedvig Söderlund, du är professor i psykologi och har varit verksam vid Uppsala universitet där du drev Uppsala Memory Lab fram till hösten 2019. Numera är du adjungerad professor vid Luleå Tekniska Universitet. Du är även författare och föreläsare och går under namnet Brain of Sweden på Instagram. Du har varit gäst i podden tidigare då vi pratade om din utbrändhet. Nu ska vi prata om demens och hur vi kan förebygga det. Jag är nyfiken på din nya bok När hjärnan sviker om livet med demens. Jag är såklart nyfiken på vad som har hänt sen vi såg senast, men även dina knep hur vi kan undvika demens. Och som vanligt vill jag även dyka ner i dina morgonrutiner. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tack snälla, vilket underbar presentation.
Vad härligt att du gillar den.
Rem,
because I deserve it.
Eller vad säger de? Voilà.
Jag ska faktiskt till Frankrike i sommar.
Är det
ja, men jag måste ju fila lite på franskan, känner jag.
Oh, vart ska du?
Alltså, nu låter det så lyxigt. Och det är lyxigt. Jag ska på födelsedagskalas i Provence i förra dag.
Oh, min gud!
Och sen ska jag till Nice en vecka. Allting med mina döttrar, ja.
Gud vad härligt, det ska bli kul att se på Instagram.
Ja, för det kommer ju synas där, jag är ju rätt aktiv där.
Ja, jag
men, så det blir min sommar, sen har jag inget annat planerat.
Ja men det är gott ja. Nog.
Mm. Det ska bli... Men nu ska vi prata om dig.
Ja.
Nu har vi pratat lite om mig innan vi började trycka på record, för vi hade ju liksom lite att ta igen va? Det ska vi nu också göra så att lyssnarna hör. Och vi har ju träffats, du och jag, på lite olika tillställningar under åren. Och jag tror, förutom att du har varit gäst i podden, jag tror att den senaste gången vi sågs var på Sofia Ståhls bokrelease på Bonniers kontor faktiskt. Var det inte det?
Ja, men det tror jag också. Precis.
Men då hade inte du...
Inte på kontoret, det var nog nere i deras, ja, alltså i deras fest.
Ja, i deras ljusgårdar. Och då vet inte jag om du höll på med den här boken, för du höll på, vi höll på att prata lite om jobb och sådär, det var lite stökigt. Och, lite som det är för oss egenföretagare, ibland går det upp och ibland går det ner.
Eller hur? Eller, när var det?
Jag tror att det var någonstans för ett och ett halvt år sedan.
Boken. Jo, det tror jag. Den kom ju ut i, nu ska jag se, det är 23, nej det är 24 nu.
Ja.
Den kom ut knappt år sedan, precis.
Just det. Men hur mår du idag och var befinner du dig i världen? Jag sitter ju som vanligt på Gärdet i mitt vardagsrum.
Underbart. Jag är några stenkast bort på Kungsholmen vid Kronobergsparken. Där sitter jag. Inte i parken, men jag bor vid Kronobergsparken och tittar ut över den nu. Och snön faller.
Och jag tittar på
huset där borta. Och, ja, det är mycket fint. Och på förmiddagen här så var jag iväg till Bonnier och hämtade min nya pocketupplagan av den forskaren.
Som har kommit vad roligt!
Och som heter Utbrändhet. Vetenskapen bakom och vägen tillbaka. Men det är samma bok, men den är nytryck i
stort. Ja, den förra som vi pratade om förra gången.
Precis.
Ah, just det.
Och eftersom posten inte har fungerat så fick jag gå och hämta den själv.
Men det var väl okej? Det var ju en fantastisk morgon.
Det har varit mycket fint. Det har varit mycket fint. Jo, alltså, det var, jag är bara arg på posten. Men jag väntade på ett paket från Frankrike. Det har inte kommit.
Från Frankrike.
Frankrike, mais c'est pas arrivé.
Det är mycket Frankrike nu.
Det är mycket Frankrike. Det var mycket bra.
Åh, det är roligt att ha dig här igen. Det var många avsnitt bakåt sen vi sågs. Jag kommer inte, du var faktiskt, tror jag, nu ska jag inte helt hundra, men du var nog en bland mina första 20-25 gäster, tror jag. Och podden hette inte ens Rise and Shine. Jag tror den hette Träna Michelin på din tid.
Det tror jag också.
Ja, det tror jag.
Ah, spännande. Ja, ja. Mm. Och då tror jag också att vi såg så här, fast du kanske alltid har haft det så. Jag tänkte att det var på grund av covid.
Det började på grund av covid så här, remote. Och det är ju väldigt trevligt att kunna podda via Zoom. Nu gör jag alltid det. Fördelen med det, nu sitter ju vi i samma stad, men fördelen med det är att jag har ju intervjuat folk i Indien, i USA, i Danmark. Alltså det är ju så coolt hur liksom podden kan växa från över en natt för att man går digitalt från lilla Stockholm till...
Otroligt.
Ja, men det är coolt, det är coolt. Jag är lite så här dagligt imponerad och fascinerad över tekniken.
Ja, det är skönt. Ja, men det är fantastiskt. Jag tycker också det. Det är underbart.
Men du, för de som nu inte känner till dig, som inte har läst in dina böcker eller kollat på Nyhetsmorgon, du har ju varit ganska aktuell just med den här boken nu. Det är ju så som författare, man är ju stekhet när den släpps i några månader och sen är man helt rökt. Men, och då, om man inte har lyssnat på våran tidigare podd, kan du inte så här, kan vi få en liten återblick om vem är Hedvig och vad sysslar du med idag innan vi börjar prata om demens?
Absolut, ja.
Ja, men ja jag ser du och kliar i huvudet. Vem är jag?
Nej, men ja, det kallas ju för hjärnforskare, men det är så många som går under det epitetet så det säger nästan ingenting. Nej, men jag är minnesforskare i grunden och forskar om hur minne är organiserat i vår hjärna. Och massa olika aspekter som könsskillnader i det här och åldrande och det här. Jag kollar på depression, ECT, elchocksbehandling, alkohol, alla möjliga grejer. Och jag har bott i Frankrike i 6 år, jag har bott i Kanada. Jag har bott i Toronto i 5 år och forskat. Och så har jag bott i Uppsala och arbetat framförallt i Uppsala. Nu bor jag i Stockholm som sagt. Ja, och då var det ju alltså så att jag blev utbränd här för några år sedan. Och i och med det så tänkte jag, vad fasen, jag skriver en bok om det. Nej, men jag blev nyfiken på det och skrev om det. Och sen dess så har jag skrivit då en bok om demenssjukdomar. För det var någonting som min pappa fick. Och jag tänkte att det här är ju också en sån här bok jag kan skriva med samma typ av upplägg. Att det handlar dels om sjukdomen i sig, eller sjukdomarna ska jag säga. Och dels om mina erfarenheter som anhörig i det här fallet. Mm. Så det har jag gjort. Och sen har jag föreläst om utbrändhet. Fortsatt med det, för det är tyvärr ganska många som är drabbade. Och sen har jag föreläst om demens. Och som du var inne på, Nyhetsmorgon på TV4. Där har vi ett segment nu som heter Hjärnskolan en gång i månaden.
Oh, det är så bra jag där, alltså.
Vad sa du?
Ja, men det är så bra, Hedvig, för det här är så viktigt.
Det är viktigt.
I denna tid av psykisk ohälsa. Nu drabbas inte alla av demens, men när man pratar om psykisk ohälsa. Så bra.
Absolut. Jo.
Vad intressant.
Nu på nästa onsdag, nu ska vi se, nu är det den 9:e. På Alla hjärtans dag ska jag vara i Hjärnskolan igen och prata om kärlek, amore.
Men då, det blir alltså, den här podden kommer ju, vi ligger ju liksom en månad i.
Ja, jag förstår.
Då får alla gå in på TV4 Play och googla på Hjärnskolan. Gud vad bra, att du sa det. Ja, jättebra. Kul.
Ja, det är annars lite poddar här och lite radioprogram där och lite sånt där. Ja, lite så som leder med egen, som sagt.
Men det är ett intressant... Kan du minnas... för det första, wow, Toronto, det står på min bucket list. Ja, det står... Vad är det så coolt som jag tror?
Alltså, Toronto är toppen. Det är inte så vackert, men det är otroligt trevligt. Det finns jättemycket god mat. Maten är fantastisk. Man kan köpa från alla olika delar av världen.
Det är väldigt multinationellt där, va?
Underbart. Och så mycket kultur och så mycket... Ja, det är en toppenstad. Men för skönheten, då ska jag hellre åka till Vancouver på västkusten.
Det ligger ju också på min bucket list.
Ja, ah, du ser. Ja. Men åk dit först nästan. Och gå i bergen och åk ut på Vancouver Island. Ja, det älskar jag verkligen. Men Toronto är också underbart. Ja.
För Vancouver har ju, för de som inte vet det, så ligger det ju precis nästan så att det gränsar till USA.
Absolut.
Uppe i den nordvästra delen. Och de har ju en skärgård där, förstått. Du kan ju både paddla kanot i skärgården, lite som Stockholm. Och så kan du åka fantastiska skidor. Alltså, ja.
Det är underbart. Jo, det ligger väldigt nära Seattle. Det är liksom Vancouver och Seattle. Ja. Det är underbart. Det är precis det där. Det är havet och det är bergen. Är det så vackert?
Ja. Men åh, nu tappar jag nästan tråden.
Jag förstår det.
Jag bara så här, bucket list. Men nu ska vi prata om hur du hamnade i det här med att börja forska med hjärnan. Alltså, var började intresset?
Det är en jättebra fråga och jag har ett svar på det.
Ja.
Därför ursprungligen så skulle jag bli terapeut. Folk brukade säga att jag var så bra på att lyssna, vilket jag var och är.
Ja.
Ja. Men det är också, jag tycker, väldigt intressant med det mänskliga psyket, varför vi beter oss som vi gör, hur vi är när vi är i grupp och så vidare. Så jag var väldigt intresserad av psykologi helt enkelt. Och jag var då i Frankrike efter gymnasiet, och så jag sökte in där till psykologprogrammet där, och så kom jag in. Men sen när jag väl började läsa, så dels så var mitt universitet, det var freudianskt, vilket jag hade kollat upp. Jag trodde att alla universitet var lika liksom. Men så det var väldigt mycket psykoanalys, och jag kände så här, det här kan jag inte riktigt basera terapi på. Men parallellt med det så upptäckte jag någonting som heter kognitiv psykologi. Eller ja, det här som kallas för kognitiv psykologi. Att man kan titta på så att säga, mentala förmågor som uppmärksamhet, minne, mental snabbhet och så vidare. Och beslutsfattande. Och det tyckte jag var jättespännande. Det hade jag liksom inte tänkt på tidigare. Så då upptäckte jag det. Och så bestämde jag mig att specialisera mig på det. Och skrev min uppsats om minne. Och det var lite av en slump. Men i alla fall, men när jag väl skrev den här uppsatsen, då tänkte jag, men gud, jag skulle verkligen vilja gå till botten med hur man ska förklara de här resultaten. Då måste jag ju gå till hjärnan och titta i hjärnan. Mm. Så då sökte jag in på forskarutbildningen i Sverige. Då valde jag att åka hem igen. Och så skrev jag en avhandling om hjärnan och den åldrande hjärnan. Och så på den vägen är det. Jag skulle bli terapeut. Jag upptäckte psykoanalys. Jag sa nej.
Gud, vad intressant.
Ja, men det är... Så det var på sätt och vis direkt, men ändå inte. Men ursprungligen så läste jag ekonomi, internationell ekonomi i Uppsala. Men det kände jag så här, nej, inte för mig.
Det finns så många andra som pysslar med det.
Ja, det... Verkligen.
Ja, men roligt, eller vad intressant.
Mm. Ja, men det var kul att läsa om Freud och allt det där. Men inte något jag vill ha terapi med, baserat på.
Men jobbar du någonting med klienter idag? Eller jobbar
inte alls, nej. Inte kliniker.
Nej.
Jag läste liksom, i Frankrike är det så att alla läser tillsammans i början. Och sen, det är väl tredje, fjärde året som man specialiserar sig och väljer liksom inriktning. Mm. Och då valde jag så kallad experimentell psykologi och även socialpsykologi när man studerar så här grupper och sånt. Men jag valde inte den här kliniska inriktningen som man skulle välja om man ville bli terapeut. Så jag kan inte hjälpa folk på något sätt. Ha.
Men alltså, jag känner, när du säger så här, känner jag att jag skulle vilja leva flera liv, för det är så otroligt, speciellt nu sen jag startade den här podden nu för 3 år sedan. Alla dessa, inklusive dig såklart, alla dessa otroligt intressanta människor. Man är så här, men gud, det där vill jag också göra. Och det där vill jag också göra. Och det där vill jag också göra. Och det där vill jag, vill också bo i Toronto och plugga, och jag vill också åka till Vancouver. Jag vill också plugga psykologi i Frankrike, och jag håller på så där med varenda gäst, du vet. Jag kommer ju, Jag måste leva tills jag blir minst, jag vet inte, 708 år eller någonting. Man ska hinna med allt.
Det låter rimligt.
Det låter rimligt. Det kanske man kan göra snart. Man kanske bara kan frysa ner sig något år och sen så lever man 100 till. Eller
jag bara känner så här, orka.
Nej, men eller
men det kanske man vill sen när man är 80. Du får fråga mig då. Då kanske jag bara,
då kommer vi sitta här och podda igen, 100. Hedvig, nu ses på här igen för 7:e gången.
Injicera det. Okay.
Men du, apropå... Förlåt.
Ingen fara.
Nu så har du alltså skrivit en bok om demens, för att din pappa blev dement. Och då kanske många tänker så här att, men alltså, vadå? Jag är bara 45, va? Det har väl inte med mig att göra. Nu klickar jag av den här podden. Det har inte med mig att göra. Och det är precis exakt det här jag vill prata om idag. Jag är 52 och du är
51.
Underbart. Och Ska vi först, eller vill du berätta lite först snabbt om din pappa bara? Om du vill.
Ja, nej men, ja, så pappa, nu ska vi se, jag vet inte om det spelar någon roll, men han var en så kallad gammal pappa på den tiden, så han var 40 när han fick mig. Jag vet inte om det spelar någon roll, men i alla fall, så han blev gammal fort, höll jag på att säga. Mm. Nej men så han har alltid varit en väldigt intellektuellt aktiv herre, som har gillat korsord och så här olika typer av mentala utmaningar, har läst mycket, har läst deckare och spelat schack otroligt mycket. Ja, och jobbade med siffror och har liksom varit väldigt mentalt aktiv hela livet. Och han har även sprungit väldigt mycket, alltså inte sprungit efter kvinnor.
Nej, utan joggat.
Mm. Han har joggat, spelat squash och haft sig. Ja. Men sen då när han var kanske 75 eller någonting, det är så svårt att komma ihåg nu efterhand. Ja. För det kom så successivt.
Mm.
Men då började han liksom och få lite problem i minnet. Och inte bara så här vad som hade hänt, utan det kunde hända att han irrade bort sig. Han fick problem med det här rumsliga minnet. Så till exempel när han skulle åka till bilprovningen och kolla bilen, vad heter det? Vad gör man med bilen?
Besiktigar.
Precis, besiktigar. Du ser, det har redan börjat hos mig.
Sluta.
Då kom han inte ihåg hur man skulle köra dit. Vilket var så ovanligt. Mm-hmm. Han har alltid haft jättebra sånt minne. Så det började med såna här små saker, att han upprepar sig. Men vi tänkte liksom att det är normalt åldrande. Och ja, jag kunde inte så himla mycket om demens då. För det hade jag hade inte studerat just det. Liksom. Men till sist så blev det mer och mer och mer och mer och mer. Och det slutade då med att vi gick till husläkaren, till hans husläkare, som gjorde ett sånt här så kallat Mini-Mental State Examination Test. Eller Mini-Mental Test. Som är ett jättesnabbt och kort verktyg för att kolla liksom hur någons kognitiva förmåga är. Så här, väldigt grovt instrument, men ändå, man får en uppfattning. Ja, men, och då, han svarade väldigt bra på räknedelen, man ska räkna lite grann. Men när läkaren höll upp en penna så här och frågade pappa, vad är det här för någonting? Då sa pappa, ja, det är en lampa. En Oj. Plastlampa. Ja, och då kände jag så här, okej. Okay. Mm. Är det inte bra?
Ja.
Så han fick någon slags demenssjukdom och efter några år så blev han tyvärr tvungen då att flytta hemifrån och få gå på ett boende och det var, ja, gud, alltså det kommer verkligen tillbaka till en när man tänker, ja du vet, man pratar om det så här igen.
Ja.
Så han fick bo på ett boende och sen fick han tyvärr corona 2020 efter 3 år när han hade bott där och så gick han bort i det.
Mm.
Så var det, ja.
Ja, usch, beklagar. Vad hemskt. Och säkert kanske många som lyssnar nu som är i våran ålder som också har föräldrar som är äldre.
Alltså det är så många som säger till mig att min mamma har Alzheimer. Och min, det är ofta kvinnor som har just Alzheimer. Och även pappor också som kanske har ofta då vaskulär demens och en del av frontallobsdemens. Men absolut, det är många som har föräldrar som, apropå det där, varför man ska bry sig om det här när man är 45 typ.
Ja. Jag är väldigt nyfiken om en liten stund om hur vi liksom praktiskt i redan i ung ålder, vad vi kan göra för att förebygga. Men först måste vi förstå vad, för jag vet att det finns olika former av demens. Man säger dement och då kanske man i första hand, för det första kanske man inte riktigt vet att det finns olika typer. Och då refererar man oftast indirekt till Alzheimers.
Precis så.
Men kan vi förenkla utan att gå ner på så här jättekrångligt djup vilka Absolut. Olika typer av demens det finns?
Absolut.
För det, jag visste inte alla de här olika. Jag har nästan läst hela boken. Ja. Men alla de här olika som du nu rabblar upp, frontallob och så vidare och så vidare. Shoot.
Ja. Absolut, då skjuter vi.
Educate us.
Förlåt?
Jag sa educate us.
Ja, educate
us. Lär oss. Ja, vi måste lära oss allt det här.
Ja. Ja, men som sagt, Alzheimers sjukdom, det är den absolut vanligaste som står för cirka 60% av alla sjukdomar. Det centrala symptomet som du brukar börja med, det är problem i minnet, komma ihåg vad man har sagt, komma ihåg vad någon annan har sagt och även problem med, jag vet aldrig vad jag ska säga, för jag vill säga spatialt minne, men det kallas för typ rumsligt minne,
hur
man går.
Det som du pratade om nu, typ en lampa och sådär. Mm.
Ja, det är en annan form av minne.
Jaha, okej, okej, okej.
Framförallt det här att komma ihåg vad någon har sagt, vad man har gjort för någonting tidigare på dagen, och även komma ihåg platser, alltså hitta till olika platser. Så det är klassiskt för Alzheimer. Sen så finns det, och Alzheimer ska jag säga också, ofta att det kommer så här successivt, väldigt successivt, krypande liksom. Vaskulär demens är något annat, och det handlar om att det har skett någon slags, vad ska man säga, någon slags incident med blodkärlen. Alltså vaskulära systemet är vårt blodkärlsystem.
Mm.
Någonting, det kan handla om en hjärnblödning, någon typ av stroke. Det kan handla om att de mindre kärlen har blivit, det bara kommer upp ord på engelska här, det var löjligt. Att de har blivit blockerade på olika sätt så att hjärnområdet där dör successivt. Ja, så någon typ av blockering i blodkärlen i hjärnan brukar vara orsaken då till vaskulär demens. Och då, i och med att det är en händelse på det sättet mer konkret än Alzheimer, så kommer det ofta mer plötsligt. Att man kan säga så här, det var då som mamma eller pappa började få då problem med uppmärksamheten, med minne och så vidare. Och vaskulär demens tar sig ofta uttryck just i kanske att man kanske är lite yr, man kanske är trött, försämrad uppmärksamhet. Minnet kan också vara påverkat. Och det finns dessutom ofta överlapp mellan vaskulär demens och Alzheimer, att man har både och. Det är väldigt vanligt efter 80. Så det var enkelt så. Och sen så finns det då det här med frontallobsdemens som vi pratade om. Och det är ju något som Bruce Willis, sorgligt nog, har fått. Det är så himla ledsamt.
Och jag ser alla dessa inlägg på Instagram som hans dotter och exfrun lägger upp det. Och det är lika hemskt för alla andra, för alla som drabbas av det såklart. Men det här blir så tydligt att han, för att man känner till honom och man har sett alla fantastiska filmer.
Ja, en sån exuberant, en sån vital person. Och det som har hänt med honom, det kanske alla vet nu, men man sa först att han hade fått afasi, och det är alltså ett problem med språket. Antingen så man kanske inte förstår vad någon säger, eller man kan inte själv prata. Och det här är en form av frontallobsdemens. Sen finns det en annan form som är mer beteendemässig, och det är klassiskt då att man får problem med, så att säga, uppförandet, eller vad man ska säga. Ordet lagom, begreppet lagom kan man säga, försvinner från personen. Man äter okontrollerat, man kanske... Ja just det, man blir väldigt lätt besatt av olika saker. En del börjar virka och liksom ska bara virka. Och man kanske blir besatt av en viss färg och allting ska vara rosa.
Det är lite gränslöst liksom.
Gränslöst, det är precis gränslöst. En del blir också väldigt ohämmade, och man kan säga opassande saker till människor man inte känner. Det är vanligt att man börjar dra sexuella skämt i helt fel situation och till helt fel person, och man förstår det inte helt enkelt. Man har ingen koll på sociala normer längre. Så det är beteendevarianten. Mm. Sen brukar de här två ofta utvecklas till att gå ihop så att man får liksom ruppet. Ja, det är hemskt. Och frontallobsdemens ska jag säga också, det drabbar ofta yngre personer. Medan Alzheimer och vaskulär demens, då är man ofta över 70, bortåt 80 typ. Där är krokarna. Medan frontallobsdemens kan drabba folk när de är arbetsför ålder för det mesta. Alltså 45-50, där är krokarna. Jag vet inte hur gammal Bruce Willis är, men han är ju ändå inte...
Måste bara 60 plus i alla fall.
Han är nog 60 plus, ja.
Ja.
Och sen den sista som jag skriver om i boken, den kallas för Lewy body demens.
Så är det, ja.
Och du och Lewy, det är alltså ett efternamn. Det är mannen som upptäckte de här. Och det här, om man ska säga ett ord när det gäller den, så är det Parkinson. Den påminner väldigt mycket om Parkinson och misstas ofta för det. Och det sätter sig just i motoriken. Man kan ofta inte darra riktigt lika mycket som i Parkinson, men att man blir stel och får en liksom stelare och mer stapplande gång. Man kan få problem med djupseendet, så att många sätter sig så här snett på stolen till exempel.
Just det.
En väldigt trötthet. Många sover så här kanske 10-12 timmar på natten, men sen är de ändå trötta på dagen och måste sova även på dagen. Så det är en väldigt annorlunda variant jämfört med till exempel Alzheimer. Så de är huvudvarianterna. Sen ska jag säga då, Parkinson, den mer motoriska Parkinson, kan också utvecklas till en demenssjukdom. Att man först får problem med motoriken, och sen några år in kan också få problem med minne och uppmärksamhet och sådana saker. Och då pratar man om Parkinson-demens.
Nu har jag babblat länge här.
Nej, det här är superintressant. Vi har fått alltså, Alzheimer står för 60%, sen har vi vaskulär demens och sen har vi som är mer någon, något kan man säga trauma, någon form av hjärnblödning eller någonting. Vaskulär är ju blod. Frontallobdemens i två olika former som Bruce Willis har och så har Levy body.
Just det.
Ja. När man har papper och penna så är det lätt. Annars är det borta. Jag tänker, apropå Parkinson nu, och du rabblade upp en kändis här. Jag är ju lite nördig med skådespelare och så. Och en av mina stora idoler när jag var över tonåring var Michael J. Fox. Om man inte folk känner till honom så var ju han som spelade i Tillbaka till framtiden. Och, han har ju spelat så otroligt mycket filmer och serier. Men han har ju Parkinson. Där han fortfarande, jag vet inte om han, jag har sett hans dokumentär för inte så länge sedan och det är så otroligt. Han är ju så jäkla fin och han hans fru. Och har du sett den dokumentären?
Nej, jag har inte det. Nej, jag borde göra det. Jag gillar honom.
Det är någon serie, vad heter den? House? Eller vad heter den? Han spelar president. Det är en serie som går på Netflix. Jag tror det. Och sen har han en dokumentär då, men då var det ju då när det började liksom bli synligt, då hade han alltid vänsterhanden, för det var den som skakade mest. Dels så tog han något tablett då precis innan de skulle filma. Och sen så satt han alltid vänsterhanden i fickan, för han kunde ju fortfarande jobba då.
Ja.
Han är ju liksom...
Det var inte när han var med i Spin City för länge sedan.
Sen kom det en serie till. Precis.
Ja, men då förstår jag. Okej.
Men nu har jag en fråga. Alla de här symptomen som du har rabblat upp, virrig, tappar bort ord, tappar bort saker, trött. Alla de här symptomen som du har rabblat upp kan man ju kanske applicera på andra sjukdomar, då tänker jag så här, vi har båda drabbats av utbrändhet, du och jag, för, och då väldigt många av de här symptomen som du rabblar för demens är ju identiska med utbrändhet.
Absolut.
Jättetragiskt. Men då är min fråga så här, en ledande fråga, men jag vet faktiskt inte svaren på det. Men då är det väl så att om man är utbränd och får alla de här symptomen och sen blir man inom situationstecken frisk, då är kroppen så, eller cellerna så friska så de kan gå tillbaka till hyfsat utgångsläge, är det så? Och sen då, om man då någon form av demenssjukdom, säger Alzheimer till exempel, då är det så att den är reversibel. Det går aldrig tillbaka till...
Den är irreversibel.
Förlåt, så ska det vara, irreversibel. Så att det är så väl.
Ja, men absolut. För i flera av de här demenssjukdomarna, då har du också liksom olika typer av plack och alltså då har olika typer av förändringar som man inte har utbrändhet. Så absolut, så det är skillnad i hjärna.
Mm.
Det gör att den ena är reversibel och den andra är det inte.
Nej.
Precis så.
Och har man, om man har haft den här, om man har varit utbränd och haft alla de här symptomen och satt den här pressen på kroppen, har man en ökad känslighet för den här typen av sjukdomar?
Det här är ju verkligen...
Säg snälla nej.
Alltså, du vet, jag är ju i samma sits då.
Jag vet.
Och jag vill att det inte ska vara det. Och jag läste noga om det här när jag skrev boken. Alltså, stress är ju lite av en... För om vi pratar om vaskulär demens till exempel, för det är ju väldigt enkelt på sätt och vis, att det handlar ju då om att blodkärlen ska hållas i så god kondition som möjligt, i så gott skick som möjligt, och stress är ju ingen höjdare av olika anledningar. Man sover sämre, man kanske äter skräp, och det i sin tur påverkar blodkärlen. Men om man är medveten om det här så kanske man ändå kan göra det mesta för att ha en så bra hälsa, blodkärlshälsa eller vad man ska säga. Men man har sett att stress inte är toppen. Det har man gjort när det gäller till exempel Alzheimer. Jag beklagar. Det är ingen garanti så att säga.
Det
är
inte
så,
jag förstår det.
Du vet. Men det är lite, det påverkar kroppen i alla fall att gå med långvarig stress. Inte minst, jag tror att det här med sömnen, att man inte sover tillräckligt, jag tror att det är en väldigt betydande faktor där. Alltså, att stressen orsakar dålig sömn som i sin tur ökar risken för Alzheimer, till exempel.
Men också många av de här autoimmuna sjukdomarna som MS och så vidare, de kan ju triggas bara av stress.
Just det. Det där jag har en god vän, eller jag hade en god väninna i Toronto som också var postdoc, precis som jag var, en tjej från Holland som tyvärr fick MS när vi var där. Mm. Och hon, ja det är hemskt, hon har gått bort nu. Men hon var otroligt atletisk och sprang maraton där. Mm. Och jag vet att det var en enorm påfrestning på hennes kropp. Mm. Och jag vet att jag hörde det där precis som du berättade några år efter det. Jag tänkte så här, undrar om det hade något samband. Liksom, att hon utsatte kroppen för den här stressen som det ändå kan vara med ett maraton. Liksom. Är det några andra autoimmuna sjukdomar som du har hört om som kan liksom påverka, triggas av?
Nej, men MS vet jag. Och sen så... Parkinson har jag hört... ryktas. Och sen så här, generellt, långvarig stress är ju gift. Alltså det är ju rent gift för kroppen och cellerna. Då tänker jag så här, det borde kunna trigga igång vad fan som helst.
Jag håller med.
Det är rent gift i kroppen. Jag tror, egen analys, jag tror att det kan trigga igång cancer. Jag tror att det triggar igång alla autoimmuna sjukdomar. Jag tror att det kan trigga igång allt möjligt.
Just det.
För det är gift. Och sen så bara attackerar den kroppen svagaste länk.
Just det.
Det är inget som ramlar ner. Sjukdom är inget som ramlar ner från himlen.
Nej. Visst. Ja, jag vet.
Men om vi går tillbaka till demens nu. Så varför... Nu kommer en dum fråga. Varför får man demens?
Ja, det är ju den stora, det är verkligen ingen dum fråga. Det är ju det alla undrar. Så det finns olika vägar dit, eller vad man ska säga. Och mycket vet vi ju inte. Men den största riskfaktorn är ålder. Att bli äldre, vad det nu är. För jag menar... Men med alla de processer som det innebär. Den andra största riskfaktorn, det är gener. Men det är inte så enkelt då som att om min pappa eller mamma har någon viss sjukdom så får jag det garanterat. Det är liksom inte så enkelt som generna fungerar. Utan det kan vara vissa gener och kombinationer av gener och så vidare. Men till exempel Alzheimer, där har man hittat en riskgen som heter ApoE, apolipoprotein, någonting sånt där i förkortningen. Och det har att göra med kolesterolet i kroppen. Och det kopplar vidare, jag ska egentligen fortsätta med det, men kolesterol kan man ju tänka då på insulin och diabetes, och diabetes är en riskfaktor också, både för Alzheimer och för vaskulär demens. Jag ska också säga det att när det gäller frontallobsdemens och Lewy body demens, där vet man inte riktigt vad riskfaktorerna är, så de två kan vi nästan räkna bort lite eftersom man inte känner till dem, så... Ja, så där kan man nog varken förebygga eller garantera att man får det. Ja, nej, men så gener spelar roll. Det ska också sägas att när det gäller Alzheimer så finns det finns så kallad familjär Alzheimer. Och det är inte bekant Alzheimer, utan det är vissa familjer som har någon typ av gen som är väldigt aggressiv och orsakar med typ 100% säkerhet Alzheimer. Så det är vissa familjer som man har identifierat. Jag tror kanske att det är någon svensk i Norrland och sen i andra länder där personerna som drabbas får det ganska unga och det är en ganska aggressiv form, så att det går liksom ganska snabbt och så vidare. Men ja, det kanske var onödig information. Men bara
det var inte alls onödig information. Det är jätteintressant.
Jag bara kände att jag grottade ner mig i något som egentligen inte var så allmänt. Men det är väldigt ovanligt alltså, just den här varianten. Mm. Men sen finns det förstås annan genetik som man kanske inte har identifierat ännu och sådär. Men ja, och så som sagt, ålder, gener, diabetes. Sen det här med kön kan man ju fråga sig. Alltså det är mest kvinnor som får Alzheimer. Det är väl typ, jag tror att det är 80% ungefär av alla som får.
Wow!
Är det verkligen? Eller blandar det ihop med utbrändhet så är det ju 80%. Det är i alla fall fler, jag tror att det är 2/3 kvinnor, så 67% då. Så ganska
det är ändå
mycket.
Jäkligt mycket.
Ja, det är väldigt mycket. Så man håller på att forska nu, det är inte bara för att kvinnor blir äldre, utan man håller på att forska på om det har med gener att göra som skiljer män och kvinnor åt, om det har med hormoner att göra. Vem vet? Alltså östrogen och klimakteriet och allt det där. Vem vet? Men ja, så det håller man på och tittar på.
Spännande.
Ja, men eller hur? Ja, ja.
Jag var precis på ett helt event igår kväll som bara handlade om klimakteriet och kvinnliga hormoner. Det är ju ett väldigt outforskat, det låter ju helt sjukt 2023, men det är väl outforskat område där vi precis bara börjar gräva lite.
Nej, men jag vet, jag har börjat följa massa sådana konton. Nej, nu känns det som att det är att man kan mycket, men det är bara för att jag liksom omger mig med det nu. Men jag vet, visst är det galet.
I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av GoActives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos GoActive finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs som till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca? Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas. Men du, ett sidospår som jag kom på apropå gener, om vi nu ska vända det här till någonting positivt. Du pratar om gener och att i vissa familjer, någon i Norge. För er som lyssnar på podden så har vi ju nämnt dokumentären Down to Earth ungefär 1000 gånger i den här podden. Jag älskar den dokumentären. Och då framförallt så åker de till Darren och Lin och Zac Efron åker till Sardinien och går till botten med det här. Var kommer begreppet de blå zonerna ifrån?
Ja.
Och som då ursprunget är på Sardinien i Italien. Och då, om ni ska prata om något roligt genetiskt, då har man ju då gått bakåt i tiden. De här blå zonerna är ju där folk blir över 100 år, så kallade centenarians på engelska. Och då har man sett i den här lilla byn flera 100 år tillbaka att det är typ 5 familjestammar.
Aha.
Där man har då kunnat rakt nedåt stigande led i hundratals år sett då liksom att i den genen så blir de över 100 år.
Otroligt!
Det är fantastiskt. Det är skithäftigt.
Jag får nästan lite goosebumps.
Jag vet. Och sen lägger man då till den livsstilen som de har. De äter både fett, protein, kött, fisk, mycket, mycket grönsaker. De stressar inte. Tål att upprepas, de stressar inte.
Får de pengar?
De lever, ja men de bor i en liten by där hyrorna kostar inte 30 000 som de gör i Stockholm, och det är bilar och vägtullar och gud vet vad. De lever ju enklare, men de är glada, de lever och umgås i generationer. Det är allt från små barn till mormor och farmor och alla lagar mat tillsammans. Så de
har det så himla bra.
Ja, det här är ett otroligt intressant område.
Jag vet.
Och där finns det ju inte såna här. Det finns inte demens i samma utsträckning. Det finns inte cancer i samma utsträckning. Vilket är logiskt.
Ja. Det finns inte cancer heller i samma utsträckning.
Det finns inte i samma utsträckning. Men det är ju logiskt, du som är forskare.
Jag vet. Jag blir så stressad.
Låt oss flytta till en liten byhåla i Italien. Jag vet.
Jag blir stressad och så tänker jag, nej, jag får inte bli stressad för då blir jag sjuk.
Nej.
Ja, jag håller inte på att tänka så jämt. Jag är inte så hypokondrisk. Men man, ja, när man bara känner så här, hela mitt liv är fel. Jag borde leva hälsosammare. Nåja, det är inte för sent. Man kan alltid börja. Det är inte för sent någonsin. Så det är...
Nej, det är det aldrig. Och det är jättebra, det tåls att upprepa faktiskt. Det är aldrig för sent att ändra sin livsstil och sitt mindset och sitt leverne och så.
Eller
jag är lite nyfiken på det här med telomerer. Oh. Det tänker jag att vi ska prata om när jag har läst ett litet stycke på sidan 18 i boken.
Spännande, ja.
Det är nämligen lite läskiga siffror.
Just.
Bara för att visa att vi förstår vidden av det här. Stycket heter Demenssjukdomar, vilka är de? I Sverige är ungefär 160 000 personer diagnostiserade med någon form av demenssjukdom. Och i världen i stort är det runt 55 miljoner människor. Den vanligaste av dem i både Sverige och i världen är Alzheimer, som vi har pratat om, som står för ungefär 60% av alla demenssjukdomar. I Sverige är det över 100 000 personer som i nuläget har diagnosen. Antalet personer med Alzheimers sjukdom antas fördubblas ungefär var 20:e år, vilket gör det högst angeläget att hitta botemedel, vaccin eller symptomlindrande medicin. I väntan på det är det av stor vikt att ha en kunnig och anpassad vård. Då tänker jag direkt, vård anpassad, då har det ju redan gått för långt.
Mm.
Och då återkopplar vi till telomerer. Hur kan du förklara för lyssnarna vad telomerer är och vad som händer när vi inte aktiverar dem där eller blir äldre eller tränar dem?
Det är inte mitt expertområde.
Nej.
Men jag kan i alla fall.
Mm.
Så om vi har kromosomerna, jag vet inte om jag ska göra så här för en kromosom, så är det ju alltså i vårt DNA på kromosomerna, så längst ut i änden av kromosomerna så finns det något som kallas för telomerer. Och man brukar likna det här vid skosnören, då är kromosomerna skosnören och längst ut så är det ju som en, vad ska man kalla det?
Den där vaxade lilla sista biten. Ja.
Precis, precis. Och det kan ju ses som ett slags skydd då för kromosomerna, att det här är som ett slags skydd. Och man har sett att det finns ett samband mellan längden på telomerer och hälsa. Och även ålder. Att ju äldre en person är, desto kortare blir telomererna. Att de här liksom, de är påverkbara av hälsa, ålder, sjukdom. Ja, det är motsatsen till
hälsa. Och träna hjärnan mentalt.
Ja, det där vågar jag inte riktigt uttala mig om faktiskt.
Nej, men det där har jag läst om.
Mm.
Jag kan ju inte gå i god för det, för jag är ingen läkare. Men
nej,
jag är väldigt nyfiken på det där. För att jag fattar det som att man kan fortsätta hålla de där långa och friska. Mm. Om man tränar hjärnan.
Det
och
låter
det är där mycket av det där som händer. Att minnet börjar svika när de där inte tränas i kombination med ålder.
Ja, det låter ju jätterimligt. Jag bara har inte just läst studier på det där. Det är inte att det inte finns, jag har bara inte kollat.
Och
när du säger träna hjärnan, tänker du då typ läsa korsord och så vidare? Mentala aktiviteter?
Ja, exakt.
Ja,
korsord, lära sig nytt, utsätta sig för saker som man inte har testat, laga ny mat som man inte har testat. Alltså våga gå utanför sin komfortzon. Det behöver egentligen inte vara så avancerat.
Det är verkligen sant.
Man behöver liksom inte gå från en dag till att hoppa bungee jump nästa dag, utan det kan vara ganska små saker.
Och även att prata med människor. Att liksom lära höra nya saker och bara stimulera hjärnan är ju väldigt viktigt. Det låter ju väldigt rimligt som sagt. Och även mat och kost och fysisk träning och så är sannolikt positivt för att behålla telomererna, längden på. Verkligen.
Nu kommer kärnfrågan.
Ja.
Hur kan vi, du och jag och alla lyssnare och alla andra, för man behöver ju inte vänta tills man blir 80. Tanken är ju hela tiden, hela livet, att vi ska förebygga sjukdom så vi kan hålla oss friska och starka så länge som möjligt. För när vi väl har blivit sjuka, då har det ju gått för långt. Då kan man ju inte bara så här backa bandet och ta piller och så allting bra igen.
Mm.
Även om folk tror det. Men men så här, hur... men det är ju lite så... När vi jobbar med hälsa, du och jag. Vi jobbar ju med förebyggande hälsa båda två. Och då är det ju så här, hur kan vi, om vi bara pratar om demens, hur kan vi idag, just nu när vi lyssnar på podden, vad kan vi göra för vardagsknep?
Just det. Det är egentligen väldigt enkelt. Det är de här klassiska. Att tänka på vad vi äter. Och igen, det centrala är att tänka på hjärtat. Därför att hur hjärtat mår påverkar hur hjärnan mår. Därför att det är ju, som jag var inne på tidigare med vaskulär demens, det är ju blodet som förser hjärnan med både syre och med näring. Och ifall blodet innehåller bra saker, ja men då blir det bra för hjärnan. Och satsen så att säga. Så att äta och äta hälsosamt, och man pratar ju mycket då om medelhavskost, men även den nordiska kosten med mycket bär, och jag kan inte det där i detalj, men vad det nu kan vara, är det havregryn eller jag vet inte riktigt, men det här med kost är inte min starka. Nej. Det är inte det jag kan så bra.
Du är så bra på så mycket annat.
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Hälsosam kost, att röra på sig, och då är det även den här vardagsmotionen. Och det här kan jag gå i god för. Det var en studie som jag såg som var väldigt intressant, som visade att även så här att städa hemma, det behöver liksom inte vara att ta sig till gymmet.
Utan men det jag säger, det behöver inte vara så revolutionerande. Nej.
Det gör verkligen inte det. Så att dammsuga, att liksom, ja, men då håller man sig ju aktiv och man står upp och man fejar och donar. Så att röra på sig. Och det här vill jag bara göra en liten parentes. Jag tycker väldigt mycket om socker, tyvärr, och äter.
Så vad härligt, det är ändå fredag idag.
Ja, jag har det redo där i köket.
Nej.
Men som jag förstår det, att när vi rör på oss, då visst är det väl så, du som kan sånt här, att sockret förvandlas till, ja men då förvandlas det till energi. Alltså, man kan väl motverka. Jag tänker att om man äter mycket socker så kan man ändå motverka den typen av sjukdomar genom att röra på sig.
Ja, och då ska du göra det i samband med, som du nu ska trycka i den på sig fredagsgodis. Då kan du ta en 30 minuters promenad direkt efteråt.
Jag förstår.
Det är inte så att det blir 100% plus minus noll.
Men
det hjälper väldigt, väldigt mycket. Och du sänker också de här spikesen, de här blodsockertopparna.
Jag förstår. Som hon, glucose goddess.
Hon har ju varit gäst i podden. Ja, det är väldigt intressant. Alltså. Hon har ju verkligen hittat en ny touch på någonting som... Eller hon har förenklat någonting som har varit, som är jätteviktigt, har funnits i alla tider. Men hon har förenklat det.
Verkligen. Det har gjort att jag börjar tänka på det där mer. I alla fall, precis. Så röra på sig. Även som vi var inne på, intellektuell stimulans. Att läsa, kanske spela ett instrument. Det behöver inte vara... Folk tror så här, men jag hatar korsord. Måste jag börja lösa korsord nu?
Något
som du gillar. Ja. Och även socialt umgänge, som sagt. Hjärnan vill ha kul och den vill bli stimulerad. Sen den femte grej som är så viktig, det är sömnen.
Den kan vi prata om.
Ja, det kan ju stressa folk när man pratar om det. Och jag sover själv rätt dåligt. Men det som är så fantastiskt, som jag lärde mig när jag skrev demensboken nu, boken om demens, det var det här med det glymfatiska systemet.
Vad är det? Jag känner till det, men jag kan inte återberätta så att alla andra förstår.
Inga problem. Enkelt sett kan man säga att det är som en biltvätt för hjärnan när vi sover.
Ja så är det ja.
Så är det. Det är en tvätt av hjärnan. Så att när vi sover, jag vet inte om det är djupsömnen eller REM-sömnen, men då spolas hjärnan i alla fall ren med så här cerebrospinalvätska. Jag har för mig...
Spolarvätska?
Alltså, kan du förstå spolarvätska?
Måste fylla på spolarvätskan. Ja, jag fattar.
Och jag tror, eller så här, jag har för mig att jag har läst att det fungerar ännu bättre om man ligger på sidan, vilket jag har funderat över. Det får du ta med en nypa salt, men jag har verkligen för mig att jag läste det i en studie. Och en sak som man tror då, det är att Alzheimer till exempel, som startar genom att man får så här plack och neurofibrillary tangles, vad heter det? Nystan. Neurofibrillära nystan.
All din litteratur är väl på engelska, det är därför du kan allt på engelska.
Så ibland blir jag ställd, du vet, när jag ska säga på svenska, men jag menar
you att... You are excused.
Rolf Lundgren. Nej, men de här ansamlingarna i alla fall, man tror att om man inte har sovit ordentligt och hjärnan har blivit genomspolad på det här sättet, så ökar det risken att man får såna här ansamlingar, för de skulle annars ha spolats bort. Och Margaret Thatcher, som jag nämner i boken, som ett exempel, hon fick ju faktiskt sannolikt Alzheimer, åtminstone en demenssjukdom, sannolikt Alzheimer. Mm. Och hon sov extremt lite, om hon sov 4-5 timmar per natt.
Oj, oj, oj.
Kanske på någon helg, någon gång, när hon liksom en lite. Men ja, jag tror... jag är nästan övertygad om att det har bidragit. Nu är inte jag hennes läkare, jag är inte ens läkare. Så...
Men vi kan ju vara hobbyläkare. Kan det vara så nu när vi ändå är hobbyläkare? Kan det vara så att det kommer plack på telomererna, tror du?
Nej,
nej, det hamnar inte. Nej.
Det är inte där. Nej, det
ska nu ska inte vi där. Inte leka hobbyläkare. Nej. Men det är spännande att leka hobbyläkare.
Det är mycket spännande. Ja, ja, ja.
Vi kan i alla fall summera att stress är skit.
Ja,
långvarig stress, ska jag säga.
Och, precis.
Och vi behöver sova.
Jag är så dum igen, då är jag inne i utbrändhetsgrejen igen. Jag bara hoppade på direkt när du sa stress. Ja. Det som är så dåligt med stress, det är ju när det blir som att det sätter sig i kroppen och gör att man nästan aldrig får slappna av. Därför att kroppen är så högaktiverad hela tiden. Mm. Det är inte bra.
Fight and flight mode hela tiden.
Precis, precis. Mm. Och då, det påverkar ju sömnen också.
Jag skulle behöva säga upp mig från allt och bara så här fokusera på förebyggande hela tiden. Oh. Det finns så mycket. Nu med alla de här fantastiska poddgästerna jag har i alla olika ämnen så är det så här, herregud, hur ska jag hinna med allt?
Men gud, åh nej, du blir stressad av att... Det är inte bra. Du får inte lyssna så noga.
Nej. Nej, jag ska inte lyssna noga.
Sen håller du för öronen.
Sömn. Lite så här avslutande, vad kan vi, vad gäller demens nu då? För nu vet vi vad vi ska göra och det här är ju någonting som vi bör göra hela tiden, alla kära lyssnare. Det är inte bara någonting som man ska vänta med tills man blir gammal. Just utan det. Hela tiden förebygga. Och vi är inte odödliga, det måste vi börja förstå. Så vad kan vi tänka på då som är direkt förödande för hjärnan? Som vi absolut inte bör göra vad det gäller demens.
Ja, det är väl...
För det finns det något som är värst? Liksom?
Ja, men, jag försöker fundera.
Förutom stress.
Alltså, jag menar att klogga igen venerna, alltså blodkärlen.
Ja, ja, ja.
Jag fick så här Strömbäck i huvudet. Vad heter han? Han som dog, han som hade Comvik, eller vad heter det? Som åt och drack med GV.
Jaha, apropå inte komma ihåg saker nu. Jag har ingen aning.
Ja, men du vet, Strömbäck. Ja, hur så? Att äta väldigt fett och liksom klogga igen blodkärlen, det är ingen höjdare. Att inte röra på sig och äta väldigt, väldigt fett, det skulle jag säga.
Vars dotter tog över företaget.
Precis, ja men det är precis.
Just det.
Nej.
Åh, det är de som har julgranen på Skeppsbron.
Jan Strömbäck, heter han så?
Nej, Jan Stenbäck.
Åh, tack!
Tack.
Jan Stenbäck.
Tack. Julgranen på Skeppsbron. Det är Stenbäck.
Precis. Och han hann väl inte få det med sig. Jag känner inte till hans case. Men jag uttalar mig som sagt gärna ändå.
Ja, nej, men så det härmed utser jag oss båda till hobbyläkare.
Eller hur? Och sen, det här har jag faktiskt tänkt på när det gäller min pappa. Han rökte hela livet 2-3 cigaretter om dagen. Och jag tänkte att det var nog inte så på blodkärlen. Och det gjorde nog. Han fick en slags blödning. Någon slags blödning när han var typ 63, tror jag. Jag tror att det var det som låg till grunden. Och nu outar jag min pappa här, men ja, det gör jag ju i boken.
Ja, lilla pappa.
Men då kan ju andra lära sig.
Det är ja, men det är ju det.
Ja, och han var mycket bra.
Såklart. Hedvig. Tiden går. Nu undrar jag hur dina morgonrutiner ser ut. En fråga som alla får.
Ja, vad roligt. Ja, alltså just nu så jobbar jag ju hemifrån och då jag ger mig själv. Jag ger dig min morgon.
Jag ger mig din dag.
Jag ger mig själv tid om morgnarna. Så jag går upp, drar upp alla persienner överallt, gör ljus i huset, i lägenheten. Tar in DN från mattan, från halvmattan, sätter på tevatten, kokar te, läser tidningen. Lyssna på klassisk morgon. Det är det första jag gör. Jag sätter på pisar här. Och det är så ljuvligt. Det är faktiskt... jag hade en chef förut och hon var inte så bra. Men hon sa... Ja, jag tänker säga vet om att jag tycker det. Nej. Det kanske var taskigt. Ja, hur som. Hon sa att hon lyssnar på klassisk morgon. Och jag bara, oj. Och det är underbart.
Och vad skönt.
Klassisk musik, te, smörgås och DN. Lovely.
Och så lovely.
Det är alltid med sudoku. Ja, det är ljuvligt faktiskt.
Jaha, du avslutar med sudoku.
Ja.
Du kör alltid lite hjärnträning där då.
Lätt.
Och gör du någon form av fysisk aktivitet? Nej, men nej, inte alls, eller inte på morgnarna?
Nej, inte på morgnarna, nej. Nej. Fast, det här är jätteintressant. Du frågar ju faktiskt. När jag läser DN så sitter jag i skräddarställning. Ja, och då blir det ofta att jag liksom gör lite.
Du passar på att stretcha lite.
Jag passar på att köra runt liksom.
Bra där.
Jag tänker, det är inte så dumt.
Nej.
Ja, så det gör jag. Ja. Tyvärr tränar jag inte så mycket just nu. Jag har kommit ur det lite. Men jag ska kravla mig tillbaka till gymmet.
Ja, men vet du, där måste jag ju säga hejda dig. Om du har en tröskel så behöver du inte plåga dig med gymmet till att börja med. Du kan börja med att ta lite sköna promenader.
Jo, men det är sant. Jo,
och så väcka lusten till rörelse.
Nej, men det har du helt rätt i. Mm. En period nyligen så körde jag att jag måste... Jag märker att jag börjar tappa muskler. Jag har alltid varit väldigt stark i armarna. Mm. Men jag har märkt att jag börjar bli svagare. Så jag kör armhävningar ibland på morgonen.
Bra där.
Och behåller den där styrkan.
Mm. Imorgon bitti när du tar din morgondusch.
Ja.
Efter dian och stretchen i soffan och kaffe. Ja. Nej, te.
Ja. Hur kunde du?
Kan du lova mig från och med imorgon och alla dagar framåt göra minst 10 armhävningar innan duschen?
I will do it!
Bra.
Ja, jag gör
bra.
Det.
Bra. Oh, vi har tyvärr närmat oss slutet och du ska få dina 5 ofullständiga meningar.
Oh, vad roligt. Ja, spännande. Ja.
Ja, det är spännande eftersom du har ingen aning om vad jag ska säga. När jag känner att jag har en dålig dag brukar jag...
Åh nej, jag känner att det finns ett rätt svar. Och ett, ja, nej, okej. Okay. Då lägger jag mig på sängen och tittar på dokumentärer.
Någon favoritdokumentär just nu?
Det finns, och det är så många som jag tittar om igen.
Jaha, ja, du är sån som jag... Aha.
Ja, och det är sant.
Jag bara maler.
Jag tittade på Murder Amongst the Mormons. Aha. Det handlar om en kille som är falsk. Han förfalskar saker. Den är väldigt spännande. Jag tittar på Wild Wild West heter den, va? Med Bagwan.
De här har inte jag tittat på.
What?
Nej, jag vet. Är det här dokumentär?
Ja, dokumentär på Netflix.
Oh.
Och det finns en som jag vill rekommendera alla, men en del tycker det låter så läskigt. Det handlar om isbad. Det är ju väldigt inne med... Det är en, den heter Hold Your Breath. Och det är en finsk kvinna som...
Oh, har sett den?
Ja.
Älskar den. Men finns den kvar? Finns den kvar?
För någon månad sedan gjorde den det. Men jag har kollat den just...
Den är så bra. Är så,
och för de som inte har sett, hon dyker under isen och liksom sätter rekord. Ja, det är så underbart. Och hon började med det här med kallbad för smärta. Så det var ett sätt att hantera smärta. Och det tycker jag är intressant. Hon hittade liksom ingen annan variant. Ja, så det gör jag. Ja.
Den måste jag se igen.
Jag gör det. Do it. Mm. Så.
Jag är inte så, just nu är inte jag så kulturell. Jag håller på att mala David Beckham. Men nu har jag sett den 10 gånger så jag kanske ska droppa. Nu är jag klar med den liksom.
Ja, vad roligt. Jag började titta på den. Jag blev lite uttråkad. Men jag får försöka igen.
Herregud.
Vill jag ha mod om och om igen? Det är hemskt.
Ja, du vill ha mod? Nej. Jag har mer idrottspsykologi jag är intresserad av.
Och The Pharmacist är också bra. Mord och droger tycker jag är intressant. The Pharmacist handlar om en farmaceut som förlorade sin son som hade blivit drogmissbrukare.
Och men
som
sånt skulle jag kunna kolla på.
Ja, men se den. Den är underbar. Mm. Den mannen är fantastisk.
Det här kan vi spåra ut på. Nu kommer nästa fråga.
Jag är teasert. Ja, hur så?
Mitt happy place är...
Det är just... Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Det är västra Kanada. Det är grön.
Det är det. Ja, du får gråta.
Gå i bergen, hyra en ny jeep som är jättefarlig för miljön, men bara några dagar. Och åka ut sen på Vancouver Island och titta på späckhuggare. Alltså ljuvligt. Det är mitt happy place. Och även i Sverige faktiskt, på SUP-brädan, stand-up paddleboard-brädan. Jag har övertagit mina föräldrars sommarställe på Ljusterö. Så jag tar min paddleboard och så sätter jag mig på den som Hiawatha. Och så är jag borta i flera timmar. I love it. Det är också underbart. Så naturupplevelser.
Wow. Ja,
apropå Vancouver, en riktigt så här cheesy som jag gillar lite. Va? Så här verkligen helt handlar om relationer och familjer och otroheter. Den heter en serie som heter Chesapeake Shores.
Jag har inte hört talas om
den. Nej, men den är jättegullig. Men den är verkligen så här cheesy. Det är inte så komplicerat om man säger så.
Okay.
Den ska i filmen utspela sig i Baltimore på östra sidan av USA. Men den är inspelad på Vancouver Island.
Lägg av!
Jättefint, jättefint.
Stavas det med J eller CH?
Chesapeake. CH. Chesapeake.
Got it. Okay.
Chesapeake Shores.
Okej. Okay.
Men inte så komplicerad.
Jag förstår. Det behöver inte vara det.
Nej. Vad roligt. Vi spårar ut totalt på de här fem frågorna. Ibland brukar det bara gå av bara farten. Alla. När jag unnar mig något extra gott brukar jag...
Oh my goodness. Du menar vad jag äter då?
Ja, men ja. Jag tror du dricker. Jag vet inte vad du gör.
Men jag gillar ju godis. Det är hemskt.
Är det smågodis då? Eller är det choklad? Eller är det chokladbollar? Eller är det liksom sura nappar? Eller är det...
Om jag får så är det smågodis. Ja. Jag gillar lakritsnudge. Jag gillar kokosbitar. Jag gillar sura bananer. Jam.
Det är gott.
Eller hur?
Ja. Och får jag ge en rekommendation?
Berätta.
Nu vet jag inte vad de heter. Det är alltså chokladdragerad lakritsfudge. De är så stört goda. Saltlakrits är det.
Men gud, var köper du den?
Ja, var som helst på ICA. Jag ska göra en skärmdump till dig. Alltså, de är så goda.
Det kommer jag. Oj, åt du fatser lakrits när den fanns? Det fanns här 180 grammare kaka med lakritsdragéer. Det var hett. Man kan inte köpa den i Sverige längre, gudskelov.
Nej.
Ja, hur så? Ja.
Hur som helst. Nu ska vi se. Om jag hade möjlighet att helt plötsligt dra på semester imorgon bitti, skulle jag helst åka till?
Gud! Oj. Den här tar jag på allvar.
Ja.
Jag skulle väldigt gärna åka till typ Botswana eller någonting.
Det
skulle
vara
spännande. Alltså någonstans så här djungel. Alltså inte djungel. Ja, titta på djur. Ja. Men jag är också sugen på så här någonting i Östasien. Ja, det finns så mycket. Gud alltså, det finns så mycket. Men... just de där. Jag såg Mount Everest framför mig, men jag vill absolut inte bestiga Mount Everest.
Men kanske vill till Kathmandu?
Kanske det. Mm. Men det är väldigt mycket folk där, väl, tror jag. Och det är så mycket folk. Efter utbrändheten märker jag att jag vill ha det lugnt och stilla. Eller du vet, inte för mycket folk. Det behöver inte vara lugnt.
Fattar.
Det
finns spännande. Vi tar Botswana.
Nu
kommer en väldigt enkel fråga.
När
jag köper en tidning på T-centralen när jag ska åka tåg köper jag oftast...
Alltså jag måste faktiskt säga flygplats då. Därför jag älskar Vanity Fair. Det finns inte alltid på engelska eller franska.
Men de har ju, just på T-centralen i alla fall i Stockholm, så har de ju såna press...
Då får det bli... Jag tycker mycket om det.
Visst är det lyxigt att köpa magasin?
Ja, så lyxigt! Men om jag ska köpa ett svenskt...
Nej, Vanity Fair går jättebra.
Okej.
Nej, det behöver inte vara så. herregud. Nu ska jag avrunda detta samtal med några tankar som jag har i dagens ämne. Så du kan bara vila.
Ja, jag gör det.
Vad det gäller vad jag kallar antidemens måste jag faktiskt lyfta upp min pappa här. Han är kärnfrisk och han är 91. Han är allra friskast, starkast, hör bäst och har bäst minne av oss alla. Är det en slump eller bara bra gener? Självklart inte. Jag frågar vid varje födelsedag vad hans knep är och då säger han: ät bra mat, tänk positivt, umgås med trevliga människor och träna varje dag. Det verkar ju ändå vara ett vinnande koncept. Och med träning menar han inte bara klassiskt fysisk träning eller cardio. Utan han tränar just hjärnan varje dag. Och han har inte uns av någon demenssjukdom. Han läser varje dag, så han lär sig något nytt varje dag. Varje dag utan undantag. Och är det något ord som jag säger som han aldrig har hört, skriver han genast ner det, googlar och lär sig allt om ordets ursprung som jag sedan får höra. Han rullar armarna framåt och räknar till 50 på fem olika språk. Sen rullar han armarna bakåt och räknar neråt från 50. Fem gånger på fem olika språk. Det är sjukt imponerande. Han är som en vandrande Wikipedia. Jag tror inte på slumpen. Allt händer av en anledning och vi är alla 100% ansvariga för vår egen hälsa. Både mental och fysisk. Ta-da!
Fantastiskt, vilken pappa! Har du haft med honom i podden?
Nej, jag har inte det. Nej, herregud. Nej, men alltså, det skulle ju bli 10 timmar. Man ställer en fråga och så får man bara luta sig tillbaks.
Alla tittar vill ju se honom nu. Ja. Hur gör han med armarna? Jag förstod inte.
Nej, han gör så här. Du vet som när man... Vad kallar man det för?
Ja, dansen!
Ja, precis. Men, vad kallar man det här för? Det är ju bara vi på YouTube nu som ser hur vi gör.
Ja,
ungefär som när man slår mot en boxningssäck. En sån där...
Nu förstår jag.
Rullar han fram. Jaha, och så säger han då 1, 2, 3, 4, 5 upp till 50. Och sen rullar han bakåt. Och sen 50, 49, 48, 47. Och så säger han det på svenska, engelska, iranska. Han är från Iran.
Wow.
Svenska, engelska, franska. Han har bott i Frankrike. Iranska och spanska.
Otroligt!
Och så tränar han och håller han på med...
Helt otroligt, ja. Ett. Wow. Gud,
ja, men han har alltså inte en uns av demens. Alltså det är inte ens så här att han bara tappar något. Han kan tappa något ord i, du vet, en minut.
Där.
Och så typ får jag googla, för jag tappar också ord. Och bara så här, ja, pappa, det är det. Han bara, jag visste. Och sen så får jag höra hela historien om det ordet.
Otroligt. Mm. Han röker inte.
Nej, har rökt.
Han har rökt.
Ja, men det var länge sedan. Vad sa du?
Alkohol?
Nej, du vet. Någon öl här och där. Men det är inget...
Han hälsosamt.
Typ. Ja, nu gör han det. Han är läkare.
Ja.
Men det behöver ju inte betyda att man är hälsosamt.
Nej, verkligen. Är han specialiserad på något särskilt?
Nu är han ju inte aktiv längre. Men han var då senaste specialiteten var förlossning och kvinnosjukdomar.
Obstetrik eller vad det är.
Ja, precis.
Vad intressant. Mm. Men vad kul!
Men jag kommer ju från en väldigt så här familj som vi har varit naturligt aktiva.
Ja.
Det är inte bara så att vi måste gå till gymmet och bränna kalorier. Utan det är så här, ska vi dra väg och åka skridskor? Eller ska vi... Du vet, det har varit som en del i livsstilen.
Jag förstår.
Och mat ska vara gott. Det ska inte räknas kalorier. Utan det är bara så här, som jag kallar det för, det ska vara naturligt bara.
Jag förstår. Ja.
Det krävs ju jobb varje dag.
Ja, jag vet.
Men min, det är ju coolt då när man ser att det funkar. Vad sa du?
Jag sa att min pappa älskade också socker. Jag tror att jag har fått det från honom. Och att det ofta skulle vara efterrätt. Inte så här, han var väldigt smal. Men och han behövde, du vet, han behövde inte. Det var inte, absolut inte, ja, never mind.
Har du ärvt en sockergen, menar du?
Jag tror fan att jag har det. Jag vill påstå det. Det är inte mitt fel, det är min pappas fel.
Men han var skönt är när man kan lägga det på någon annan.
Han brukar säga så här: om du äter så lite att du orkar efterrätt, då får du ingen efterrätt. Men om du äter ordentligt så att du inte orkar efterrätt, då får du efterrätt.
Så du äter tills du är proppmätt varje gång?
Då får jag ingen efterrätt, det är det som är den roliga
paradoxen. Då får du ju tvinga dig i det.
Jag vet, Jora. Det finns alltid plats för efterrätt. Shit, alltså. Men som sagt, intervjua din pappa. Det tror jag alla
ska... kanske ska göra det.
Mm. Gör det. Ja.
Ja, fantastiskt samtal, Hedvig. Var hittar vi nu dig? Nu vill vi följa dig, vi vill köpa boken, böckerna, vi vill lära oss mer om dig och hjärnan och allt som du kan.
Ja, alltså jag har en egen hemsida som är brainofsweden.se. som det låter, höll jag på att säga, brainofsweden.se. Och där kan man hitta lite om mig och föreläsningar och sådär. Och sen boken heter ju som sagt När hjärnan sviker, om livet med demens. Jag finns också på Luleå Tekniska Universitets hemsida. Men jag skulle nog kolla på Brain of Sweden. Jag har också ett Instagramkonto som heter Brain of Sweden. Där det är både mitt vardagsliv och lite mer
jobbliv.
Ja, men precis. Jag blandar hej friskt.
Underbart.
Ja.
Jag tänker att vi håller oss till hemsidor och Instagram.
Ja.
Jag säger in och följ Hedvig på brain_of_sweden på Instagram eller bara brainofsweden.se. Och in och följ mig på Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv. Och självklart ska ni ju inte missa min fina partnersida med alla härliga träningsresor. In på deras Insta go_active_travel eller deras hemsida go_active_travel. Tusen tack alla fina lyssnare. Tack igen Hedvig för att ni har hängt med oss här. Tills vi ses nästa gång. Ta hand om er nu. Puss och kram. Hej då Hedvig.
Hej då.
Hej då.